Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu är det så att jag lanserar en ny podcast. Det är sant, premiär måndagen imorgon. Den kommer ut på måndagar och fredagar. Den är under 10 minuter och går in på de viktigaste nycklarna som finns, som jag har lärt mig under hela mitt liv och lärt mig av alla de här mästarna i Framgångsakademin. Och du får det under 10 minuter varje måndag och fredag. Det är exempelvis hur du ska sluta bli utnyttjad, 6 verktyg för att vända dåliga dagar till bra dagar, hur du förblir kreativ, varför ord har så stor betydelse, 6 verktyg framgångsrika personer gör, massor av sånt. 10 minuter, under 10 minuter varje måndag och fredag. Premiär imorgon, den här måndagen. Så gå in på Framgångsakademin podcast. Jag lägger in länken i poddbeskrivningen. Framgångsakademin podcast. Det är verkligen en podd gjord av guld. Och det är 10 minuter, men vi har lagt runt 4 timmar på varje avsnitt, som du också kommer förstå när du lyssnar på det. Det är liksom bara, det är liksom så här, man kan lyssna på de här avsnitten 20-30 gånger. De är så himla bra, jättevärdefulla. Och ja, lyssna in dig själv. Framgångsakademin podcast har premiär nu. Det här avsnittet det är sponsrat av Samsung QLED TV. Och vi ska bygga ett nytt hus och då vill jag förnya elektroniken hemma, så det här är verkligen extra kul. Årets lineup med QLED TV och framförallt deras segment med QLED 8K är en serie TV-apparater framtagna för det nordiska hemmet. Och när jag såg den så kände jag verkligen så här: wow, okej, det här är faktiskt ett rejält hopp vad gäller utvecklingen av en TV. Samsung QLED 8K är verkligen sjukt snygg. Skärmen går nästan från kant till kant, så kallad infinity screen, och känns väldigt exklusiv. Och jag tror det är många som känner igen sig att TVn upplevs som en svart box på väggen då man inte använder den, och på så sätt över hela rummet när man inte skulle vilja det. Men med Samsungs ambient mode kan du fota väggen bakom med din mobil via appen SmartThings och spegla din tapet på TVn för att få den att smälta in med övriga inredningen. Hur smart är inte det? Då blir TVn en stilfull del av din inredning, hur bra som helst. Läs mer och se vilken TV som passar dig bäst på qled.samsung.se. Jag lägger länk i poddbeskrivningen. Stort, stort tack till Samsung QLED TV. Att vara trygg på internet är inte detsamma som att känna sig trygg på internet. Många av mina närmsta vänner och affärsbekanta har knappt funderat över vilket skydd de har för sitt företag online. Jag var faktiskt en av dessa innan jag inledde ett samarbete med Grymma Bredband 2 som presenterar det här avsnittet. Passande nog så erbjuder Bredband 2 ett paket som heter just Trygg. I det ingår bland annat brandvägg som skyddar företagsnätverk mot attacker. Det här är också väldigt, väldigt bra. VPN som skyddar ett företagstrafik på internet mot avlyssning. Och DNS-skydd som blockerar skadliga servrar och skyddar alla digitala enheter i ditt företagsnätverk. Samt också AMP Antivirus, ett program som upptäcker och blockerar alla typer av skadeprogram. Alla de här sakerna är jätteviktiga och det får du just hos Bredbands 2s paket Trygg. Och just nu pågår också en tävling där 5 företag med upp till 50 anställda vinner IT-säkerhetspaketet Trygg kostnadsfritt i 12 månader till ett värde av 60 000 kronor. Och det är jätteenkelt att vara med. Det är bara att klicka på länken i poddbeskrivningen som leder in till min LinkedIn där du väldigt enkelt signar upp dig på tävlingen. Och då kan du vinna upp till 60 000 kronor i värde på paketet Trygg. Superenkelt. Så stort, stort tack till Bredband 2 som gör Sverige säkrare på nätet.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Kevin-fallet. 1998 hittades den 4-åriga pojken Kevin död i Arvika. De menar att Kevin dödades vid en brygga med en pinne som tryckts upp mot hans hals så han hade kvävts. Efteråt ska Kevins kropp utifrån denna hypotes ha flyttats 30 meter från den förmodade platsen för dödsfallet vid vattnet i Kyrkviken. Hur hans kropp kan ha hamnat där är inte fastställt. Det fanns inga släpmärken på marken och inte heller några märken på Kevins kropp som styrker den här teorin. Men två bröder, då 5 och 7 år gamla, anklagades för brott och påstås ha erkänt mord, dock efter utpressning av svenska polisen. Fallet togs upp 2017 efter ifrågasättande av massmedia. Och den 27 mars 2018 friades båda bröderna helt från misstankar om brott. Exklusivt första gången någonsin får vi lyssna in båda bröderna som har varit dömda för mord men nu är friade. Det här är Christian Karlsson och Robin Dahlén, Kevin-fallet.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Christian Karlsson och Robin Dahlén.
Tack, tack.
Hur står det till?
Jo, det rullar på. Kämpar och sliter.
Det är väl kul att vara med i Framgångspodden?
Ja, absolut.
Jo, det är kul.
Ja, och det är ju väldigt sällan jag har 2 stycken med mig på kroken. Men det är roligt att få ha det nu. Mm. Jag måste bara säga en sak till dig, Robin. Jag har ju faktiskt aldrig haft någon heller som har velat göra sig till så mycket när man möter mig.
Tack, antar jag.
Nej. Att du tatuerar in en ros, för att jag heter Pärlros, på hela halsen.
Ja,
det är ju fan en bragd, ett bragdguld alltså.
Ja, men jag tänkte, det var passande. Sen får jag leva med den resten då, men...
Ja, det är fantastiskt. Men du har gjort, alltså, du måste förklara det för mig. Jag har aldrig sett en sån, du har gjort en stor ros på halsen. Det är ingen liten ros heller, det här är en rejäl ros.
Ja, den täcker hela framsidan av halsen, ja. Och...
Hur mycket hade du druckit innan du...
Nej, jag har faktiskt alltid velat haft den. Så var det en tatueringsstudio lokalt där jag bor nu i Överkalix som hade fått en avbokning. Så då hoppade jag in och så tänkte jag, nu gör jag den här.
Snyggt.
Och då blev det så.
Nej, jag tycker det är strålande. Jag tycker det är magiskt. Men varför har du velat haft en ros för?
För att då är man en blomma som inte vissnar.
Mm.
Att det står för frihet. Jag gjorde det när vi hade blivit frikända. Så jag har alltid velat haft en ros om man skulle bli frikänd och lägga som bakom.
Ja, härligt.
Och som ett statement typ att vart man än hamnar i världen så kan man ta sig långt för att alla blommor börjar växa under jorden och tar sig upp. Därför vill jag ha en ros på halsen.
Vad säger den till dig då när du ser den? Känner du lycklig eller känns det som att ni fick upprättelse eller hur går tankarna?
Jo, när man kollar sig i spegeln, nu inte bara tatueringen men just tatueringen, man känner ju som en stolthet över sig själv som man inte kände innan.
Jag tänkte att vi ska börja med här att lyssna på ett klipp som jag tänker att säger ganska mycket om allt som ni har varit med om. Och vi kan... Det här är ju från en dokumentär.
Ja, det börjar. Mitt namn är Robin Dahlén. Jag har levt ett liv med något bakom mig som de flesta har sluppit. Jag är dömd för mordet på Kevin Hjalmarsson. Jag har gått hela mitt liv och undrar hur det verkligen har gått till. Hela mitt liv har jag fått höra på folk som säger att jag är en barnmördare. Varje gång som jag blir ledsen eller arg så kommer tanken på detta med Kevin upp direkt. Och får mig att bli mer ledsen eller mer arg. För jag kan sätta fingret på att det inte var jag som skulle ha blivit dömd. Min familj har alltid varit tysta om detta. Att man bara ska fortsätta leva livet som inget hade hänt och försökt glömma alltihop. Men jag funkar tyvärr inte så. Men en dag så ringde en kille från SVT. Han ville jobba tillsammans med mig och familjen och försöka reda ut vad exakt det var som hade hänt i Arvika 1998. Nu är äntligen den första sidan för ett försök att lista ut allt det här skriven. Och det är det som jag har tagit med från datorn.
Ja, väldigt gripande att höra på det här. Hur känns det själv att höra på det?
Ja, nu idag så... Man tänker väl tillbaka hur man tänkte och mådde då. Och... Jo, men ett sätt jag hade var ju att skriva av mig på datorn saker jag tänkte. Det har varit som att få ett avslut, som jag sa där, att jag funkar inte så. Och Christian vet väl bättre än någon att jag är störande ibland. Nej, men jag vill komma till punkt med allt. Mm. Och då... När man skrev av sig så var det som att man kom till punkt på ett sätt.
Vad tänker du, Christian?
Jo, men alltså... Jag vet ju hur han fungerar. Så det är ju helt precis som han säger. Han ska ju alltid komma och göra att hela vägen och få avslut på saker och ting. Så det är ju ett sätt att ta och få saker ur huvudet en sväng. Mm. Det försvinner ju aldrig, men det är ju klart att det hjälper. Och det var väl det som var räddningen, att vi hade olika saker som vi gjorde allihop som gjorde att vi orkade nästa dag.
Och du har också haft mycket problem med sömnen.
Ja, men det kom ju mycket problem i många år har jag haft med själva sömnen, men det kom ju som värst när vi blev friskrivna, när man verkligen insåg vad som hade hänt, eller vad man ska säga.
Vilket år var det då?
2018 blev det, va?
Mm. Och då kom det, då fick du kraftiga sömnproblem,
ja? Ja. Då var det att jag kunde dygna för att vända på dygnet, men jag var ändå vaken till 3-4 på kvällen samma som jag dygnade. Så jag var liksom aldrig trött. Och när jag sov så fick jag aldrig någon ro. Så det var liksom, det kändes som att det är ingen idé att sova. Jag kan lika gärna göra något vettigt istället.
Och vad gick i tankarna då?
Det var olika, så det behövde inte ha någonting med det här att göra, utan det var bara att det spökade så mycket, så att det kunde vara att jag kunde sitta och diskutera med mig själv på kvällen om det verkligen var vettigt att äta det jag åt, eller om vad jag ska göra imorgon. Ja, men det kunde vara lite om fallet fram och tillbaka, om det var att vad vi egentligen varit med om, eller hur mår mamma, hur mår pappa, hur är Robin nu? Alltså sådana saker. Och det kunde vara helt vanliga saker. Det kunde vara att släckte jag cigaretten ordentligt när jag innan gick och gick in igen, eller alltså sådana saker.
Det var mycket, mycket hjärna, mycket stress.
Ja, men det var ingenting vettigt i huvudet liksom. Det var bara en massa olika grejer som inte bör vara i huvudet vid den tidpunkten.
Om vi skulle hoppa tillbaka lite grann, kan ni berätta lite grann hur ni var som små? Det känns som att ni alltid har varit bästa vänner. Vad gjorde ni? Hur kändes det?
Ja, bästa vänner är man ju alltid när man är bröder, men man kan vara de värsta vänner också. Det kan man inte säga emot. Men vi är ju två väldigt tävlingsriktade människor, så att vi har väl bråkat lite fram och tillbaka. Men syskonkärlek är ju alltid syskonkärlek.
Ja.
Så var det ju.
Jag minns det av barndomen då, när det var typ runt den åldern, 5 och 7 år gamla.
Ja, problemet från min sida är ju att jag har ju jobbat med en psykolog efter det här för att få reda på vem jag var då. För att det är helt svart. Sen innan händelsen då. Efter händelsen har jag ju minnen om hur vi flyttade och allt sådär. Men innan det så har jag inte alls mycket. Och jag jobbar, och det är fortfarande luckor som är svarta än idag.
Vad minns du då, Christian?
Det värsta är ju att det mesta jag minns är ju sånt jag har fått berättat. För det, vi får liksom inte fram det. Det vi har fått fram är ju mest att händelser liksom som man har varit och gjort med familjen, som man har fått berättat tillbaka liksom. Så jag har tyvärr inte så mycket som jag lever på, utan det är efteråt som jag har.
Så du minns nästan ingenting tills du var typ 7?
Nej. Och det har jag jobbat med massa olika, både beteendevetare och psykologer, men det finns liksom inga att plocka fram.
Varför är det så då? Alltså jag förstår att det måste vara tufft för, eller vad har du fått berättat för dig? Jag förstår att det måste vara tufft för att det är så, jag menar, så här traumatisk upplevelse, bara alla förhören ni var med som jag också har sett och
läst om. Ja, alltså, under den punkten så har man ju fått lite berättat, men det hade man ju lite fragment hit och dit. Men just på tillfällena innan allt det här hände, så det är ju mest typ vart man bodde, var man gick i skolan eller dagis eller sådär liksom. Och, men ingen mer än så. Det, jag är inte den som tänker tillbaka heller, så det har väl inte berört mig jättemycket, men det är väl roligt att veta vad man har haft i barndom. Ja.
Vad gillar du att göra för något då, när du var små?
Ja, innebandy på gatan har det varit en del.
Vem var sämst då?
Det är den äldre av oss.
Jag kan ta den.
Nej, men vi har funkat som ett bra team i innebandy. Mm. Att vi har som olika spelstilar. Jag är lite mer som Zlatan. Att jag står still tills jag får bollen. Då gör jag nog bra. Uh-huh. Och jag är väl duktig på att skjuta. Men Christian är den raka motsatsen. Han är duktig på att hålla i boll, lägga bra pass
och slita
fram bollen. Så då gör han allt grovjobb och så sätter jag den sen.
Det är precis som uppväxten. En lillebror får som han vill, en annan får slita.
Exakt, bekänt kan man säga.
Ja, precis.
Ja. Och när man kommer till det då, kan ni berätta, och alla som lyssnar nu också, kan ni berätta vad det var som hände den 1998, 16 augusti? Du var 7 år, Christian, och du var 5, Robin.
Det minnet man alltid har haft är ju att, alltså, man har ju inte riktigt haft något minne så, men, och det är väl också kanske att man har fått det berättat, men det som man alltid har minns var ju att vi åkte iväg och fiska med en annan familj. Och så, sen vet man inte om det är en dag efter eller om det är samma dag eller en vecka efter, så får man berättat att Kevin är en fågel uppe i himlen. Men alltså, då fattar man ju inte vad det betyder. Det är väl typ det man kommer ihåg. Och sen så bara braka allting löst.
Och vad var det som hände för något då? Om man går utifrån det som ni minns, vad var det som skedde då?
Ja, Christian ville åka in för att han skulle ha något att berätta. Och jag var väl svartsjuk eller någonting, att han fick så mycket uppmärksamhet. Så jag sa att jag också ville ha någon, eller hade någonting att berätta. Och så vi togs ju in som vittnen. Och så,
det här var ju då alltså att Kevin Hjalmarsson, han hittades död på en så här,
lastpall.
En lastpall.
Mm.
En lastpall. Och då så sa man att han hade blivit strypt och hade märken på, var det på halsen eller något sånt där?
Och i skrevet.
Ja.
Och i skrevet, ja. Ja. Och då så går de ut med det och försöker hitta vilka det är som har gjort det här, eller vem det är som har gjort det, eller vad det är som har skett.
Mm.
Ja. Och då 6 dagar senare så åker, så berättade du någonting, Christian, va?
Mm, att jag hade sett Kevin den dagen.
Har du sett Kevin den dagen? Kände ni Kevin sen innan?
Ja,
jo. Vi var bästa vänner.
Ja, bästa vänner. Det var eran familjs, eller era kompisars familjs son då?
Mm.
Ja. Okej.
Okay. Stämmer.
Ja, och då så, men om man går på det bara, hur visste man att han hade gått bort? Vem var det som hittade honom, eller hur gick det till?
Det var hans morfar.
Mm. Mm.
Var det. Och vi bodde ju på ett sånt ställe, så att det, alltså, en sån information kommer ganska fort. Folk pratar ju liksom.
Och det var på en strand då i Arvika?
Ja. Ja. Vattenkant.
Vet man hur lång tid han hade, ja, varit död?
Nej, alltså man vet väl inte, men man har väl ett hum om när han dog. Efter ett tag då. Men just då visste de väl inte det då. Men var jag, om inte jag minns jättefel, så var det väl runt 6-tiden, tror jag.
Jo,
och de hittade väl honom vid 8-9, va? Eller helt ute cyklar.
Nej, jag tror det är något sånt.
För han var bara 4 år.
Ja.
Vem var det som, alltså, var det ingen vuxen som hade hand om honom då?
Jo, det var det.
Men han var ju, han var ju väldigt, ska man säga, lydig som man har uppfattat det. Samma sak, man kommer väl inte ihåg så, men allt man har hört om han är ju att, ja men var hemma klockan 6, då var han hemma klockan 6. Och sen en dag så kom han inte hem. Och då undrar de, varför kommer han inte hem? Och då gick de ut och letade och så hittade de han.
Mm. Inte stenkoll sådär, men som 4-åring har man koll på exakt vad klockan är och...
Han var väldigt duktig på att fråga andra.
Så han var väldigt duktig så. Så det var ju därför de anade att det var någonting fel.
Mm. Jag förstår. Och då så hittade man honom extremt tragiskt. Och vad skedde då?
Då drog de igång en undersökning.
Dörrknackning.
Ja. Gick och frågade folk i området. Som sagt, var knackade dörr. Och några dagar senare där då så sa jag att jag hade sett Kevin den dagen, och då blev det att då ville ju de köra in oss så att vi skulle lämna som vittnen. En uppgift som kanske skulle hjälpa till.
Hade du sett honom?
Den dagen, ja.
Ja.
Mm, tidigare den dagen. När du kom och cykla förbi.
Ja, okej. Okay. Ja, och då åkte ni in dit in. Såg du då att det var någonting misstänkt med honom?
Nej, alltså jag kommer inte ihåg så mycket, utan det här är ju sånt som man har fått återberättat. Men om jag visste då vad som hade hänt eller inte, det vet jag inte. Jag kan inte säga idag.
Nej, och då förhördes ni båda i alla fall.
Mm.
Där har man ju också sett att det var jäkligt, det var väldigt, väldigt... Alltså, tuffa förhör, och det var verkligen så här, när man såg det så bara, oj, det där, snacka om att välja vilket typ av svar man också ska få. Och att om jag själv hade varit förhörsledare och suttit med en 5-åring eller en 7-åring och sen när man sagt det på det sättet som det är, så är det så här, man kan ju få fram vilket svar som helst. Och framförallt när man agerar på det sättet.
Precis.
att man frågar en fråga. Och sen så visar man på att när man får ett svar så fortsätter man att pressa och visa att man själv inte är nöjd med svaret. Och sen så får man ett annat svar och då visar man att man inte är nöjd. Eller så visar man att man är mer nöjd. Och sen så som, och det är väl det som ni också har sagt där, att ni ville bara göra dem nöjda.
Mm.
Berätta om den här situationen.
Ja, men det är en av de sakerna som gör mig mest irriterad idag när man... Eller när man väl gick igenom och grävde igenom vad som hade hänt, så när man ser det första förhöret med mig och man fattar som att, men jag var 5 och hade en storebror som var 7, om han fick en glass, jag skulle också ha en glass. Om han hade gjort 2 mål på innebandyn i skolan, så hade jag också gjort 2 mål i innebandyn i skolan. Jag ville vara lika bra. Och han ska åka in för att han har någonting att berätta. Och jag har massor i huvudet som 5-åring att min bästa vän har gått bort. Och ja, det snurrade väl mycket i huvudet. Och så när de tar in mig i första förhöret och frågar mig vad som har hänt med Kevin och hur det har hänt, så säger jag att han har fått en kniv i magen. Och att inte då de säger, okej, tack för att du kom, du kan åka hem nu. Det är det som gör mig irriterad.
För de vet ju redan där och då att
de
det
vet
har ju inte
första förhör att det inte är så.
Mm.
Mm.
Och de borde ha förstått att jag är 5 år och bara snackar i nattmössan i fantasin. Det
ja, man tycker sjukt synd om er båda två när man kollade på dokumentären också. Det var riktigt... Men tortyr typ.
Mm.
Och sen vad ger det för... Och sen den här situationen också bara med mamma sen också. Annika, ja.
Mm.
Det var du, Christian, ja, som berättade om den situationen.
Ja, om det är den situationen du menar att jag ropar efter mamma. Det är den.
Ja.
Mm. Då är det ju att jag sitter i förhör och har suttit där en bra stund. Och jag ber om att få träffa mamma och jag vill inte mer. Får inte träffa mamma, utan de säger då att om du ger mig rätt svar så får du träffa mamma sen. Och det är inte så konstigt att den ger det svaret de vill höra då, i det läget. Och just det där, alltså man kände ju ett svek när man, mamma var tryggpunkten och så fick man inte träffa den, och så ber de om rätt svar. Det är inte så svårt att lista ut att en sjuåring kommer att säga det svar de vill ha, och så går han ut sen. Och när han blir belönad att mamma kom in sen också, givetvis. Så det är inte så konstigt att de får oss dit de vill. I det läget.
Ja, det är ju största vinsten att tryggheten kommer in.
Så då vet man ju att okej, säger jag som de vill, då får jag ju träffa mamma. Så då kan de ju styra hela föräldrarna precis som de vill. Så det är sjukt alltihop.
Vad var det för andra grejer för att höra som ni efterhand kan säga så här, kan tänka sig att det var helt, helt otroligt?
Ja, men det är ju till exempel när Robin är på förhör och de frågar vem det var som dödade Kevin. Och han svarar jultomten. Och att de fortfarande kör vidare efter sådana förhör, det förstår jag inte.
Ja, saker som man inte riktigt fattade förrän man hade fått fram allt vad som hade hänt i just förhören. Då fick man ju som lära känna sig själv mycket bättre på ett sätt. För mig så, om jag har förklarat för någon att jag känner så här, eller jag tänker så här, och så får man att nej, ge dig nu liksom bara. Då har jag reagerat väldigt starkt. Eller om man får såna här frågor som de redan har svaret på, typ, eller att man redan har svarat, då har jag blivit väldigt triggad direkt. Som man satte sig upp i sängen på morgonen och skulle till skolan och började sätta på sig strumpor, och så kom farsan in i rummet, eller Eva, och sa att ja, är du vaken? Och då triggade det direkt, och då tänkte man alltså, du ser ju att jag sitter upp. Varför frågar du det? Eller om någon frågar att ja, men vad smakar det gott? Och så svarar man ja, det var jättegott. Och så kanske de inte hörde. Så frågar de igen, var det gott? Då blev jag så triggad, så att liksom, ja, är du efterbliven? Jag har ju redan sagt att det var gott.
Mm.
Ja. Och det är ju för, det var ju så jag blev förhandlad i förhören. De frågade ju vad jag hade gjort, eller vem som hade gjort med pinnen mot Kevins hals 117 gånger i ett förhör. Och vad jag än svarade dög ju inte.
Det var 117 gånger?
117 gånger i ett förhör.
Det är helt sjukt.
Och då fick man...
Snack om att vilja ha ett annat svar.
Mm. Ja, och då när man såg det så... Då fick man ju som ett klartecken för sig själv att okej, jag behöver nog inte reagera så starkt. Då har man fått den insikten att ja, de kanske inte hörde vad jag svarade, eller... Ja. Då förstod man varför som man reagerar så starkt innan, och att man kanske inte behöver göra det på så små saker.
Är det något annat ni minns från förhöret som nu efterhand kan kolla på?
Nej, inte alltså, från min sida är det inte så mycket mer, utan det var just den sekvensen med mamma där. Den hade jag ju drömt om flera gånger på nätterna och tänkt på, men jag har ju fått för mig att det är bara en dröm. Men när jag fick se det själv nu då i efterhand, så insåg man att det var ju ett minne som man lägger kvar i alla år. Och då var det ju ännu jobbigare att se det när man inser att det var på riktigt och inte bara en tanke man hade.
Alltså, ni måste ju bli så himla förbannade.
Ja, det kan jag.
Har du inte varit sjukt mycket, sjukt irriterade på och lacka på ganska mycket?
Jo, det kom väl, men min första reaktion var... Alltså, jag blev väl jätteförbannad först, sen så började jag bara skratta. Det var som att jag bröt ihop av att bara skratta och skratta.
Mm.
För att man har ju alltid gått liksom hela livet med att nej, det var inte jag, någonting har blivit fel. Och sen när man fick se hur fel det var, så var det overkligt på ett sätt. Det kändes som att det var någon jättedålig snutfilm typ eller något sånt.
Mm. Ni har ju inte fått se det, för det har varit väl, har det varit hemligstämplat material eller något sånt här eller?
Ja.
Och era föräldrar har inte fått se det heller.
Nej.
Men sen där också när det var så att du var hemma och berättade det.
Mm.
Och sa så att, men liksom, vi har inte gjort någonting.
Mm.
Och när hon tvivlade på det.
Mm.
För att man blir ju det. Mm. Alltså det kan ju vara så att poliserna har gjort sitt jobb.
Sorry.
Och de vet ju inte vad som hände innanför de där stängda dörrarna heller. För de var ju inte med på alla fören.
Nej.
Vad var det som skedde där?
Ja, men det har vi gjort båda två. Många år. Både jag och Robin, att vi har yttrat oss om att det var inte vi. Och det är vi som, vi har inte gjort någonting. Och vad är det som har hänt, har vi också ställt frågan. Det är liksom...
Det är ingen som vet.
Nej, och frågan, alltså... Jag anser ju att om en person ställer frågan vad är det som har hänt och han har varit med i alltid, så borde han ju inte ens ha den frågan. För då vet han ju vad som har hänt, om det var vi som hade gjort det liksom.
Mm.
Så då tycker jag det borde väckas liksom varningsklockor att det kanske är fel någonstans. Och när det enda svaret man fick då var ju liksom att ja, men det är ni som har gjort det och poliser har ju kommit fram till det, så att det är bara vi lever med typ. Och det var ju, nu har vi fått reda på i efterhand, att det var ju på grund av att föräldrarna var ju tvungna att spela med på storyn. För annars hade de ju chansen att förlora oss liksom. Och bli av med oss som och att vi skulle få flytta liksom.
Hade de sagt det?
Mm.
Och när de väl försökte få ut material så sa ju Sandberg nej. Att vi inte fick ta del av det. Och då när man själv såg allting...
Och Rolf Sandberg, vad var han för någonting?
Förundersökningsledare.
Ja, han var ansvarig för allting.
Mm. Ja. Och då när man väl såg allting, så ens egen känsla var ju att nu förstår man ju varför ingen har fått sett på det.
Mm.
För vem som helst kan ju räkna ut att det inte var vi.
Mm. Men den här grejen, det måste kännas så jäkla tungt ändå. Att gå till en sån grej och sen så prata med sina föräldrar. Mm. Och de säger så här, du, men de har gjort polisundersökning, släpp det, gå vidare. Mm. Men eventuellt så var det ni som gjorde det. Mm. Alltså, och då pratar vi ändå om att ens bästa kompis är mördad.
Mm.
Alltså det är tunga grejer att bära på sina axlar.
Så är det.
Mm.
Det är ingen lättare, alltså. Det är många kvällar, många timmar, många tusentals tankar har gått genom alla de här åren.
Mm.
Mycket.
Det vi står ju här idag som de vi är på grund av att vi har haft familjen, annars hade vi aldrig klarat. Hade det blivit så att vi hade fått flytta ifrån våra föräldrar, så vet jag inte hur det hade slutat idag. Ingen aning.
Nej, det är... Ja, sjukt. Men man har ju haft såna tankar om allting. Som Christian sa, att såhär... Nej, men man har ändå varit jättesäker på att nej, jag har inte gjort någonting.
Mm.
Men sen samtidigt, som du sa, att man hade ju den här blicken på polisen och myndigheter, att jo, men de gör ju ändå det de ska. De dömer ju inte någon bara för att. Och då, och man fick alltid berättat för sig att ja, men ni blev dömda liksom, bara glömde att gå vidare. Och det svaret fick man väl också för att de visste ju ingenting själva, och de fick inte kämpa emot, och de fick inte någon information. Och då blev det att man tänkte själv ibland att alltså någonting är ju som man är dömd för. Och då när man skulle gräva i det bara för att få reda på vad som hade hänt, inte själva frågan om var det jag eller var det inte jag, utan man ville bara ha information. Och då när man fick den på det här sättet, då var det ju bara, det kom som en chock. Man hade, det värsta man kunde förvänta sig var ju att polisen hade gjort ett misstag typ.
Mm.
Men ändå ett okej jobb, försökt göra det bra. Men när man såg det här så kändes det ju inte ens som att de hade försökt.
Men i lösa fallet då?
Mm.
Mm. Då det känns bara som att de tänkte att jag är skitsamma. Nu blir det så här.
Vad tror ni händer då? För om man hittar märken på skrevet, halsen och även antar att det var märken på halsen också för strypning.
Mm.
Så vad jag läste nu i somras så, eller förra sommaren, vad man har pratat om, så eventuellt så kan det rubriceras som en olycka.
Mm.
Men det känns ju som att en olycka som går på halsen, skrevet och stryper. Ja, jag har inte stenkoll på hur en sån olycka är, men
nej,
alltså, det låter inte som att man slår huvudet i en platta bara.
Nej, alltså det går att säkert, det går att spekulera om hur mycket som helst hur det kan ha gått till. Men det är ju liksom Wahlgren, när de gjorde den nya undersökningen, kom ju fram att det var ju den mest, enligt dem, den mest sannolikheten att det hade hänt. Men sen är det ju så också att vi kommer troligtvis aldrig få reda på, tyvärr, vad som hände heller. Men så länge, jag anser att så länge föräldrarna till Kevin kan acceptera hur det har gått till och har sin tro, så anser jag att då folk kan spekulera, men då är jag mer så att håll det för er själva. Jag har inte spekulerat någonting så personligen. Jag har väl hört lite om olika åsikter och jag har läst lite, jag har följt ganska flitigt på olika forum och sådär. Men jag anser ändå att ju mer en rot ritas, går det inte att lösa, så anser jag att det är bättre att vi låter det vara där föräldrarna är nöjda med. Liksom.
Jo, alltså det är ju som sagt, alltså det skulle kunna vara en olycka, absolut, men det är också väldigt mycket frågetecken på andra håll, som ja, det mesta står ju med i våran bok, men som det var ju en kille som blev sedd att ha umgåtts med Kevin samma dag. Samma kille,
13-åring.
Ja, samma kille är dömd för liknande saker innan. Och
man är våldtäkt.
Ja, och det var några månader efter det som hände med Kevin, så var det han igen på ungefär samma område som Kevin hittades. Och samma typ av brott. Och då, alltså då man kollar inte ens upp det. Och i våran utredning så var det också den killen som de förhörde som berättade vart Kevins skor och kläder var, som ingen annan visste innan. Men till han sa de bara okej, tack för den infon, du kan gå hem, och så förhörde man aldrig annan mer.
Men har man pratat med han igen nu?
I den nya utredningen, ja. Men han sa inte ett ord. Men att just då under tidpunkten som man hade all den här informationen, att man inte gjorde någonting, att man inte ställde några frågor.
Det känns att det är ganska, oavsett vad svaret är och inte, så känns det som att det är ett tjänstefel.
Mm. Precis, att som sagt, det är bara spekulationer. Det behöver inte vara han, men det är ändå ett jobb som skulle ha gjorts.
Kan man få ett slut? Alltså har man, kan man, för det känns som att har man inte lagt ner allting då?
Jo, men det finns ju fortfarande de som spekulerar, och de vet ju aldrig vad som kommer fram.
Nej, det räcker med att någonting kommer fram, ja. Mm. På ett eller annat sätt.
Mm.
Oavsett vad det än kan vara. Som även i ert fall.
Mm.
När ni själva har varit dömda och gått runt och funderat på om ni själva är barnamördare.
Så att, men jag tror också när man har, när man har det som vi har bakom oss, om att det blev så fel och allting, så jag tror just vi två skulle ha väldigt svårt att tro på någonting som är avklarat om man inte har fått det helt 100% bevisat. Inte liksom att det har nog gått till så här, då går man ut och säger det är det här som har hänt.
Mm.
Då hade man kunnat, och fått bevis på det, då hade man kunnat acceptera det.
Känns det lite grann som, är det här ett av era mission i livet, att få reda på det riktiga svaret?
En dröm kanske.
Ja, mer en dröm skulle man säga. Vi två kan väl tyvärr inte göra så mycket. även om vi skulle vilja göra hur mycket som helst. Men drömmen vore ju verkligen att det blir uppklarat.
Bröderna Ture Sventon.
Ja.
Detektiverna.
Nej, men just att det kan bli uppklarat just ja, först och främst för familjen.
Nej, men jag förstår det helt. Och det var ju också så här att... men berätta hur har varit att nu har ni fått upprättelse 2018, men innan så har ju ni hållit allt hemligt, ni och familjen. Ni har inte velat prata om det. Hur har den här... hur har biten varit? Hur gick det de här åren efter? Ni var 5-7 år. Ni blev kontaktade av socialen. Vad hände för någonting?
Ja, vi fick ju flytta. Fick vi göra. Från Arvika till Karlstad.
Hela familjen?
Ja. Det är ju, föräldrar blev tillsagda att vi skulle åka bort. Ni kan packa för några dagar. Så var det aldrig mer hem igen. Vi var kvar där. Och då hamnade vi på sjukhuset. Till att börja med i Karlstad. Där vi gjorde alla möjliga olika kanske tester på mig och Robin om ni skulle se om vi var normala eller inte i princip. Vi fick vara i rum i en special avdelning på sjukhuset där de drog för alla patienter för nyhetsjournalister inte skulle se oss. Vi blev flyttade för vår egen säkerhet också. För att inte det skulle hända någonting när det kom ut vilka vi som hade gjort det. Och sen därifrån så blev vi utslussade sen till en lägenhet i Karlstad med personal. Så det var inte att vi blev utslussade och så fick vi bo som vanligt, utan det var personal med dygnet runt. De bodde lite i samma hyreshus, i en egen lägenhet personal.
Vad gjorde de då?
De var med oss överallt, satt och lyssnade på när vi var på toan. Och alltså skulle vi åka och handla så fick vi inte åka i egen bil, utan då skulle vi åka med personalen och så fick föräldrar köra egen bil. Det var för att de var rädda, eller för att inte våra föräldrar skulle ta oss och åka iväg. Det var...
Mm. De bodde i en lägenhet. Visst antal personer därifrån, så de gick och väckte oss på morgon och sa godnatt på kvällen.
Mm. Personalen?
Mm. Ja.
Era föräldrar?
De var också alltid under uppsyn. De fick dock gå på toaletten ensam. Det fick inte vi.
Mm, så ni fick alltid ha någon, skulle ni gå och kissa för alltid någon stod utanför dörren.
Mm.
Vad var det för farligt, eller vad var det som kunde hända på toaletten då?
Ja, fråga dem hade inte sagt, men det förstår inte vi alla. Det var precis allt vi gjorde. Skulle vi gå ut så var det någon med oss. Och det kan vi tänka
som ni skulle leka med kompisar?
Ja. Då kan du tänka dig när du är med kompisar och förklara vem det är som är med oss hela tiden.
Man var i skolan, hade man med dem. Mm.
De var med i skolan också?
Mm. Ja, överallt. Varje vaken minut på dygnet.
Och då blev de också tvungna att förklara för den som är en lärare så här, att de är med för det här. Och blev tystnad, men de är ändå tvungna att berätta.
Ja, ja, vad de berättade vet jag inte. Men de var ju tvungna att berätta varför de var där. Men det var, när vi var med kompisar, det var ju alltid från att det var någon släkting till någon bekant. Eller det kunde vara
assistent. Ja.
Hur lång tid pågick det här då?
Oj. Ni flyttade väl ifrån... Du och pappa flyttade ju från lägenheten 2001, va?
Mm, jag tror vi flyttade till hus 2001. Som, jag tror då vi blev...
Fria.
Fria, typ. Eller 00 tror jag vi blev fria. Och så 2001 flyttade vi till hus. Men då hade jag fortfarande med... assistent i skolan.
Mm. Och jag hade assistent till jag gick ur fyran.
Några år i skolan. Till.
Sen femman då började jag min första klass ordentligt. Själv.
Vilken jäkla grej alltså.
Mm. Enda saken som jag kan ta som är positivt därifrån är att en av assistenterna gav mig min första innebandyklubba. Nu har jag spelat i 21 år snart.
Ja, ja.
Så det var väl något positivt.
Okej, och sen så var den här tystnadskulturen. Hur var det? Var det era föräldrar då som sa till er att du, det här ska vi inte prata om, eller det här ska vi inte säga ett enda ord om det här, eller?
Ja, i princip.
Det är ingen som får veta förutom vi.
Nej. Och det var ju för att skydda oss. Det var ju inte för att vara... att, alltså, många tror väl säkert att vi inte pratar om det för att vi skämdes över händelsen och sådana saker. Men det är ju enligt, eller från föräldrarnas sida, så var det ju för att ju mindre som vet om att det är vi, desto säkrare är det för oss.
Och det blir ju en snackis som går runt konstant hela tiden. Och, men det var ju fortfarande folk som kom fram till er på typ fester och sånt.
Mm.
Vad sa folk?
Ja, det var mest dig som de kom fram till.
Ja, och du som festar mest.
Ja.
Kör man en rosatuering på halsen, då har man partat sina dagar.
Ja. Nej, men det, man kunde inte märka någonting när man var inne på festen. Och sen gick man ut och rökte, tog en cig. Och så var det en person som kunde komma fram och bara, ja, jag vet vem du är. Och då tänkte man så här, okej, har jag ägt dig på innebandyplan? Har jag krossat dig i dataspel? Eller, ja, fick sig själv god känsla. Och sen bara, det var du och din bror som mördade er bästa kompis när ni var små. Och då har man ju bara fått behålla masken och i stort sett brutit ut i skratt bara. Och liksom, vad är det du säger? Hör du inte själv vad sjukt det låter? Och man fick så här, jo, tjena, det har jag ju säkert gjort. Och bara gå därifrån.
Mm, då fortsätter du aldrig prata?
Nej.
Nej. Var inte sugen under en rak höger eller en frontspark i magen?
Jo, det har man.
Problemet var ju att gjorde man det i det tillfället, så var det ungefär som att säga att ja. Det har jag gjort.
Ja.
Så det var ju nästa, det var ju som Robin sa, att man blånekat ju, och 99-100 gånger så var det ju att personen bara, nej, jag tänkte bara, jag frågar i alla fall, jag hörde rykten, typ. Ja, och sen är det borta.
Det är väl det som har varit det positiva också, man har hört av kompisar också som har hört rykten, att ja, jag har hört det här ryktet om dig och Christian. Och då, så själva det ryktet, den historien är ju så sjuk, så att det har väl varit positivt för oss att det är svårt för folk att tro att det ska vara så.
Fast det finns ju ändå stört mycket rubriker på att det är ju två stycken som har varit, så att man vet ju att det är sant. Ja. Eller alltså, man vet ju att rubrikerna är ju att det finns ju två stycken i Sverige antagligen. Mm. Som.
Ja.
Men just det, att oftast de som man frågar är ju inte, det är folk som antingen känner oss eller känner oss inte alls. Så de som känner oss som har ställt frågan, de har ju så svårt att tro på att det är sant, att det är vi som har gjort det.
Jag förstår.
För de vet hur vi är nu liksom. Så då, och de som inte har träffats inne, de tar ju bara svaret och så. De har ju inget annat att gå på.
Liksom. Nej, verkligen. De kan inte göra någon så här, liksom, ta fram någon.
Nej, precis.
Nej, och det blir ju samma sak där. Jag menar att, okej. Jo, det var ju två bröder. Men då kanske de tänker så att, vad är oddsen att jag skulle vara på fest här i en lägenhet med en av dem?
Nej. Men har du inte varit nära att byta namn då?
Nej. Det är väl jag som har bytt efternamn bara. Mm. Men det var för att jag tyckte det efternamn jag har nu klingar bättre än det innan.
Okej. Okay. Och hur har det varit då att under alla de här åren gå runt med de här tankarna och få folk att, folk kommer fram och säger, och jag vet också att ni har fått hot och hur har det varit?
Ja, det är ju alltså, jag har inte träffat, det är ju mest Robin som sagt som har träffat på människor som har ställt frågan. Jag har väl hört frågan någon gång när vi har suttit tillsammans och vi har spelat dataspelaren och sånt, att någon har yttrat sig. Men innan dess har det mest varit att jag höll på med så fruktansvärt mycket grejer, så jag hade aldrig tid att prata med folk om sånt, om man säger så då. För det var det som räddade min vardag, att jag aldrig satt still, utan jag gjorde grejer konstant liksom. Men det var ju alltid en jobbig situation när det dök upp, och det var ju alltid familjemöte varje gång det dök upp. Och det, till slut när man kom på åren, så var det ju att till slut så sa jag ju rakt och ärligt till familjen att jag orkar inte vara rädd längre. Vill de komma så får de komma liksom. Men det var ju klart att man var orolig för dem som hade fått, som Robin där i det här fallet, som hade fått folk som hade hotat honom och tagit upp ett, när det kommer så nära in på liksom. Hade klarat sig så många år och man har hört rykten att folk i hemorten där det hände kanske har sagt någonting. Men nu kom det en helt annan ort och det var typ grannen som frågade liksom. Då var det lite äckligt i och med att det kommer väldigt nära då. Men det jobbigaste var ju när man mådde dåligt och kanske träffade läkare eller hade en flickvän eller någonting, så kunde du aldrig riktigt säga vad. Utan du fick ju bara dra ihop någon historia och säga att du mådde dåligt för vad som helst, istället för att säga det som hade hänt egentligen. Så det var det jobbigaste.
Ja, det där. Man mådde lite dåligt av det där, men med kompisar och flickvänner och sånt, men vändningen kom ju för mig när vi gjorde dokumentären, så var man ju som, jag vet inte, jag stängde av allting för man var så fokuserad på att få fram allt. Det skulle ut, det var viktigt. Så man, alltså jag var ju helt avskärmad. Sen när dokumentären var klar så öppnades utredningen och då var man fokuserad på den, vad kommer hända nu och att det skulle bli rätt för en gångs skull. Sen blev man friskriven och då red man som på den vågen ett litet tag. Sen kom ju smällen för mig att oj, det här har ju faktiskt hänt mig. Och då gick jag jättedjupt ner i depression och mådde inte bra alls. Bara stängde in mig, ville inte prata med någon, ville inte vara med någon. Och så kom det hem några till mig och misshandlade mig precis i årsskiftet i 2019.
Det är sant.
Jo, och då när jag kom in igen och kramade om min hund, då på, alltså det låter jättekonstigt, men då jag har aldrig varit så liksom målinriktad och så taggad och så glad som jag var precis efter det hade hänt. För då tänkte jag att nej, då tänkte man tillbaka på allt det här, hur dåligt man har mått, och då fick man det här att nej, vet ni vad, ni som kom hit och misshandlade mig, fuck you, tänkte man. För att jag har inte gjort någonting, jag har bevisat att jag inte har gjort någonting och jag vägrar må dåligt längre på grund av sådana som kom och misshandlade mig. Jag vägrar att vara rädd längre. Jag kände bara att nej, nu får det vara nog. Och då vågar man ta tag i sig själv igen och våga saker.
Vad var det som hände då när de kom där mellan 2018 och 2019 och misshandlade? Knackade de på dörren?
Jo, det var natten till 2 januari 2019 tror jag det var. Jag skulle och jobba. Och när man hade varit ledig där med nyår och sånt, man tycker om att spela dataspel, jag hade väl varit vaken lite för mycket så jag hade svårt att somna. Så hör jag en bil utanför mig och jag bodde mitt ute i ingenstans. Det är inga bilar där.
Lägenhet eller?
Nej, hus hyrde jag.
Mm.
Och då hör jag att en bil står på tomgång, för min hund börjar också morra lite, att vad är det som händer. Och då knackar det på dörren och den första tanken jag får är att nu är det några kompisar som vill att jag ska med ut och festa eller någonting. Eller att de är ute och festar och bara vill komma och säga hej eller någonting. Så jag går ner till dörren och öppnar. Jag tänker mig inte ens för att kolla vem som står utanför dörren. Och så fort jag låser upp dörren så flyger dörren upp och så blir jag nedkastad på backen. Och de skriker åt mig att jag och min familj ska ge fan i och ljuga i media om att vi är oskyldiga.
Och vad händer då?
De trycker ner mig i backen, trycker ner ansiktet i marken och ja, de håller fast mig och skriker massa saker. De sparkar mig. Sen så kommer det en bil från Arvika hållet och ska åka förbi. Och då blir de väl skraj, för jag lyckas slita mig loss och få in ett slag på en som sitter och försöker hålla fast mig. Och då kommer det en bil precis utanför mig och då släpper de mig och så springer de in i bilen och åker därifrån.
Hur många var de?
4. In i bilen och 3 ute.
Okej. Har ni tagit fast dem?
Nej.
Vet ni vilka det är eller?
Nej. Polisen la ner ärendet för de kom ingenstans.
Men du vet hur de såg ut?
Jo, kroppsform och sånt. Det var ju... De hade mössor, halsdukar och sånt.
Ja,
som
okay. Försökte dölja allting
så mycket som möjligt. Ja, täcka så mycket som möjligt.
Mm, förstår.
Jo, men jag tänker bara att idag så... Jag har en tro på att de har det sämre än jag.
De var nog själva inte på en bra plats i livet.
Nej, så jag lägger inte så mycket tyngd på det.
Men hur har tankarna gått för dig, Robin, när du varit som mest deprimerad? Och när var det?
Ja, som mest deprimerad är väl i ungdomen. När jag kom upp mot 15-årsåldern, så det var det... Den gången jag var närmast och tagit liv av mig. Jag gick ju då varje dag när man såg en tågräls. Så tänkte man att här går det tåg. Här skulle man kunna stå. Här åker det mycket lastbilar. Här hade man kunnat hoppa ut. Här är det en hög bro. Här hade man kunnat hoppa ut. Och till slut kom jag till den punkten. Att när jag hoppar från bron. Så jag ställde mig på fel sida staketet med... Ja, magen utåt och höll i mig räcke. Sen så bara blundade jag och släppte. Och lutade mig framåt. Och då kom min pappas ansikte upp framför mig när jag blundade. Och då kastade jag bak armarna och det var precis att jag hann och fått tag i räcke igen.
Oh Jesus.
Och då klättrade jag över stängslet igen och så satt jag där och grät ett tag och så tänkte jag att jag mår ju så här dåligt för det som har hänt hela familjen. Och det gör väl alla andra också. Och då kände jag mig bara självisk om jag skulle lägga på att jag tog liv av mig för alla andra när de redan går igenom det som jag går igenom. Och sen fick man bygga upp sig som från där och från den stunden så levde jag lite som... Alltså, då levde jag ganska självvisst ändå. För jag gjorde det jag tycker det är kul. Jag spelar mycket dator. Jag spelar mycket innebandy. Jag gjorde sånt som tog fokus från det dåliga. Så då och... En stund efter friskrivandet är väl jag mått som värst.
Hur mår du nu då?
Nu är det hur bra som helst.
Skönt.
High on life.
Ja. Men nu, jag lever med världens bästa sambo uppe i Överkalix som jag älskar mer än vad jag har gjort någonting innan. Och det känns bara som att varje dag, nu när man vaknar så det är kul att leva nu för första gången.
Vad är det positiva med allt där? Det sa jag också Nelson Mandela, att det finns ingenting som man inte kan se något positivt från. Han satt ändå 28 år i fängelse.
Ja, något som jag har sett eller tänkt på det är ju att en person formas ju oftast efter sina händelser i livet, hur de har varit med om. Och på något sätt så är ju vi de personerna vi är idag på grund av det som har hänt. Så det är väl, vi är ju starkare än många andra jag vet om liksom. Och den familjerelationen, den familjen vi har, den klarar vi igenom det. Då finns det inget annat som stoppar oss. Jag ser tro.
Men precis så. Man kan känna som, jag vet inte om du tänker så Christian, men när man har gått igenom allt det här så om man hör sin sambo eller vem som helst säga någonting typ som så här, åh, det där skulle jag vilja göra men det kommer jag aldrig klara. Just den repliken att det kommer jag aldrig klara, i alla fall jag kan som inte, jag kan inte ta en sån kommentar seriöst idag, jag kan inte förstå den för att man själv tänker att jo, det kan du visst, men om man tänker att nej, jag klarar det inte, då klarar man det inte. Men för mig så känns det bara att vill man någonting så gör det.
Jag ser lösningarna och inte problemen längre.
Mm.
Ja, och sen har varit med om allt det. Det är ju på något sätt så här... Alla... Ja. det som inte dödar dig gör dig starkare.
Mm. Precis så.
Då när man gått igenom det, då, om det är någonting, att något som sker, så har ni alltid varit med om, kan ni alltid kolla tillbaka på det här med allt vad det innebär. Och sen bara liksom se att det finns värre grejer.
Mm. Och fördelen har ju varit, om man har någon väldigt nära bekant eller någon i familjen som mår väldigt dåligt, så är det mycket enklare att hjälpa den personen, för man vet precis hur det är att må dåligt. Man kan ge, kanske inte kan hjälpa alla, men man kan ge tips om hur man kan ta sig vidare.
Känner ni något hat nu? Nej. Det
finns ingen anledning till att tänka på det ens. Nu har vi möjlighet att gå framåt, så det finns ingen anledning att titta bakåt.
Mm.
Och det som är gjort, det är gjort. Och det går inte att ändra på någonting. Och det är ju som jag brukar säga, att jag har inga agg mot de personerna i utredningen. Mer än det, hur de utförde sitt jobb. Hur de är som personer kan jag inte säga någonting om. För jag har inte umgåtts med dem.
Men du hade väl kontakt med någon barnpsykolog också?
Mm. Han var min bästa vän. Han var min bästa vän under den här resan.
Ja.
Och som den personen kan jag verkligen säga att jag har inga agg mot hur han är som person. För han var guld värd under den här tiden. Men hur han skötte sitt jobb nu efterhand, det kan jag inte riktigt hålla med om att han gjorde bra.
Hur menar du då?
Ja, men det är mest att han som psykolog skulle ha sett saker och stoppa saker som i princip är skyldig att göra. Som psykolog. Eller borde i alla fall ha förstått att det här är inte riktigt rätt. Men när inte det kommer någon yttrande från den personen, så anser jag att inte han skött sitt jobb.
Vadå för någonting? Ge ett exempel på vad som skulle stoppat.
Ja, står utanför förhörerna och inte säger att nu är det nog. Utan nästan istället säger tvärtom. Pressa hårdare. Och då anser jag att ska en sån person vara psykolog? En psykolog som jobbar och vet hur det är med psykisk ohälsa, som vet vad jobbet det kan vara med psykiska saker. Och det är ganska psykiskt att sitta instängd i ett rum med två personer du inte vet vilka det är. Utan föräldrar, och du blir bombarderad med frågor. Och du kan inte ge dem ett svar som de blir nöjda med.
Tortyr.
Mm. Och då stå bakom och se och lyssna på det här och inte säga någonting. Men som person utöver jobbet, så är en underbar människa. Och det är kanske jättemånga som har svårt att förstå det. Men då behöver de träffa personen först. För han är en jättegod människa. Men inte, han är inne på fel bana när det gäller jobb, om man säger så.
Ja, men det, när jag har läst liksom i en bok, som ni har gett ut, berättelsen om Kevin-fallet och sen även dokumentärer, så känns det som att det har varit lite så här karriärmässiga drag. Att många har velat lösa det för att det ser väldigt bra ut och är väldigt medialt, så då vill man hitta en lösning. Mm. Är det rätt uppfattat?
Många tog sig ganska långt på grund av det här också. Eller ganska, några fick en riktig skjuts i sin karriär.
Jag tror det är så också. Och det är ju också bara en spekulation, men just så här barnfall, att barn gör onda saker, det var ju typ som en i rättssak, så var det ju ganska nytt och färskt då. Det hade aldrig hänt i Sverige, men i andra länder. Så det var ju som, ska man säga, inne då typ, att det var väldigt intressant att sånt kunde hända. Så jag tror det fick lite mer fokus på att det var barn som mördade barn, istället för att verkligen gräva i det. Jag tror det fick lite för mycket fokus.
Hur ser det ut nu på skadeståndsbiten för dig?
Jag kan väl du svara på det, om du har mer kontakt med dem.
Jo, jag pratade med våra advokater för 2 veckor sedan. Sånt. Och då sa de att de håller på att jobba på ett inlämnande nu då till, blir det, tingsrätten, staten.
Mm.
Så får vi se vad som händer där. Vad de kommer fram till att lämna in och vad de säger.
Ja, för det blir ju som en motbud efter neket vi fick. När vi skickade till JK. Då skulle de väl ta det vidare därifrån. Då får vi se vart det landar.
Ja, vad ska ni göra med pengarna? Ni har begärt 10 miljoner var.
inga planer än så länge.
Nej.
Jag har en son.
Mm.
Så jag skulle se till så att jag själv inte hade några skulder. Så att sen jag behöver inget flashy, bara jag har tak över huvud och mat på bordet.
Mm.
Sen så skulle resten av pengarna gå till min son. Så att han har bästa förutsättningar som han kan få för att bli något bra.
Söker upp framtiden.
Mm. Vad gör ni idag för någonting?
Ja, jobbar, kör truck och spelar en hel del dataspel och streamer och håller på. Det är väl en dröm vi försöker båda två med just nu, att bli fulltidsstreamer, så vi får se hur det går.
Ja, ah, okej. Okay. På vilket spel? Counter-Strike eller?
Nej, Valorant, den nya. Ett slags annan variation av Counter-Strike typ.
Ja, men jag har hört att ni är väl för gamla för att bli det, va? För att det är inte så att folk pensionerar sig typ vid 23.
Men det är bara för att de inte håller mot det.
Nej, men jag har ju tävlat en del inom Counter-Strike. Men nu är det väl mestadels Valorant. Det är nog nytt, något kul. Så ja, som Christian sa, man har väl en, det är väl drömmen nu, sätt att kunna jobba så, sitta och livestreama när man spelar och göra YouTube-videos och
så. Ja, men kul det. Men har ni dragit igång det eller?
Ja, jag har hållit på i ganska många år, men bara alltså, typ när en kompis bara, kan du inte streama när du spelar själv och se. Men nu på sistone så har det varit att man lägger ner lite mer tid och försöker göra lite videos och få ut på YouTube och få ut lite content. Det är enkelt.
Ja, precis börja. Mm. Satt upp, det är väl, vad är det, 2 veckor?
Ja, storbrorsan får gå in och lära, vet du, hur man gör.
Ja, men härligt. Jag spelar lite Counter-Strike, men...
Vi får ta en match då.
Ja.
Alltså, nej, alltså, betoning på lite.
Ja. Jag spelade då ska inte mot, vi prata om några timmar vi har spelat.
Jag spelade mot Hiton.
Ja.
Körde jag. Men han vann med 30-0.
Ja, okej.
Och då körde han kniv.
Då har du spelat lite.
Och då körde han kniv.
Ja, ja, ja.
Och jag hade vapen.
Ja.
Så då har jag spelat lite.
Mm. Ja. Ja, jag räknade ut att det börjar närma sig nästan genom alla tiderna. Sen 2007 så har väl närmare 20 000 timmar på spelet.
Ja, men då har ni gått över de 10 000 timmarna.
Ja, och inte då blev jag för oss inte.
Nej. Nej, men härligt. Jag tänkte vi ska hoppa in på lite framgångsfrågor. Ni båda får svara på bästa lärdomen som ni någonsin fått.
Ja, det var väl det vi sa. Ingenting omöjligt.
Mm. Allt går om man vill.
Man kan ramla, man kan bli ledsen, man kan bli arg, man kan bli trött. Men det betyder inte att man inte kan.
Om ni skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Tycka om sig själv.
Jag skulle precis säga samma sak. Titta in i spegeln och inse vad bra det är.
Gör ni det?
Mm.
Mediterar ni, gör några sådana grejer, tacksamhetsövningar eller?
Nej. Inte mediterar så, men man... Ja, men om du har varit på toa, ska tvätta händerna och kolla dig i spegeln. Det räcker liksom. Bara kolla dig i spegeln, kolla dig själv i ögonen och säg, fan vad bra det är.
Mm. Och det betyder inte att man är självkär för det. Utan man måste våga tycka om sig själv.
Mm. Ja, men superbra, jättebra tips. Om ni skulle säga någonting till er själva nu, när det har varit som tyngst under hela den här perioden, vad hade ni sagt då? Jag kan börja med dig, Robin.
Du menar om man hade...
Nej, om du hade kunnat vara din egen storebror och du hade träffat dig själv när det har varit som tyngst, vad hade du sagt till dig själv nu när du vet allt efterhand?
Jag hade sagt att...
Innan dokumentären kom, innan ni har släppt boken, innan ni fick liksom samtalet från Dan att ni ska göra allt där.
Jag hade kramat om mig själv och så hade jag sagt, jag vet att det är riktigt jädra jobbigt nu, men håll ut och ge aldrig upp så kommer det bli bättre.
Vad hade du sagt?
Ja, jag har haft ett citat som jag alltid har sagt till mig och andra. Så jag hade väl nog sagt samma sak, tror jag. För det har hjälpt mig helt tills. Så det är väl att allt går om man vill. Hur dåligt du än mår och hur din livssituation än ser ut, så löser det sig alltid.
Det är bra. Hur känns det här?
Känns bra.
Ja, faktiskt. Riktigt roligt.
Ja, men superkul att ha er här.
Mm, det var roligt att vara här också.
Ja. Stort, stort tack att ni var med. Om det är så att man vill komma i kontakt med er. Ni har ju släppt en bok nu, berättat om Kevin-fallet. Man vill läsa ännu mer om det. Mm. Finns ju också på ljudbok.
Mm.
Jag lägger länk också i beskrivningen. Om det är så att man vill komma i kontakt med er på något sätt, kan man göra det då? Eller känner ni att nu är det nog med media och allt det här?
Nej, det går att höra av sig om det skulle vara så.
Det kanske är att man vill prata med er eller komma i kontakt med er om man själv mår dåligt bara för att ni har mått ganska dåligt.
Mm. Det är bara att höra av sig.
Hur gör man då?
Ja, man går in på streamen. Ja. Nej, men ja, det får man jättegärna göra. Men, ja.
Man kan skriva på era YouTube-kanaler kanske.
Ja, Facebook.
Facebook går också.
Inga problem.
Ja. Och, men stort, stort tack att ni var med.
Tack så mycket.
Ha det bäst. Fram Gangs Body with Alexander Prolaros.